Podplay.
Plötsligt hör Märta något slags tumult där nerifrån och så stapplar hennes man upp för trappan till deras bostad. Mm-hmm. Han tar sig för bröstet men lyckas liksom gå hela vägen upp. Han barrikaderar dörren bakom sig och han säger: det är en galning där nere.
Ibland lägger han en bit av en jättesnickel inuti pungen typ. Ibland så lägger han den i magen. Alltså han lägger den bara
lite där det får plats.
Hej och välkomna. Då hälsar vi, precis, hjärtligt välkomna till vår podd. Det känns ju som att vi har glömt bort hur man poddar
vanligt.
På vanligt. Ja.
Alltså verkligen så. Och att jag typ har känt att det är så himla roligt att göra live-poddarna. Men man, liksom, man kan nästan sakna det lilla i det här typ. Att det är,
ja.
Man bara,
det är mysigt också.
Ja, exakt. Med det sagt så har vi ju några stycken, några få live-poddar kvar att göra, eller hur?
Ja, det är helt sjukt att det, nu har vi gjort hälften liksom.
Ja, jag vet. Bara 3 stycken stopp, 4 poddar och det känns så himla kul. Och typ den här hösten har varit liksom helt otrolig ju.
Alltså verkligen.
Att få åka runt och göra det här.
Och hoppas att det håller i
sig. Verkligen, verkligen. Men det är upp till er. Nej,
Verkligen. Vi lägger vår lycka i era händer. Alltså, please make our days.
Verkligen. Så lovar vi att göra vårt bästa för att make yours.
Exakt.
Vi kommer ju till Uppsala
nu, idag, imorgon.
Imorgon och lyssna på Podplay. Idag om du lyssnar på alla andra ställen. Så kommer vi till Uppsala. Det kommer bli helt otroligt.
Din relation till Uppsala?
Jag har inte varit där jättemycket. Var där en gång på midsommar. Då var det ingen där, kan jag säga dig.
Nej, det känns verkligen som inte en midsommarstad.
Nej, det var det inte. Det var det absolut inte. Så jag hoppas att det är mer folk när vi kommer.
Det hoppas jag också.
Och det är ju en trevlig stad. Jag var där på Valborg. Varför var det? Ja, just det. Vi hade glömt bort vad Valborg innebär i Uppsala.
Ja.
Du hör ju, varför är jag i Uppsala på alla de här liksom konstiga högtiderna?
Ja, nej, men Valborg i Uppsala är väl the shit.
Hur är din relation till Uppsala, du som ändå valde Lund under studietiden?
Ja, men exakt. Jag tror det var för nära hemma just för, liksom, i det valet.
Det känns rimligt.
Ja, Uppsala är alltså så fint. Alltså det är verkligen så himla mysigt där, tycker jag. Vi har varit där några gånger för att Oscars moster bor i Uppsala.
Ah.
Ja, det är så himla mysigt.
Gud vad bra.
Och jag har också varit i Uppsala en gång på Valborg och jag hann knappt komma dit innan jag åkte hem, kan jag säga, för att mitt sällskap spårade ur. Det var vilt. Så att jag är supertaggad. Jag hoppas att det blir Valborgs stämning på podden, snarare än midsommarstämning då.
Finalborg, frågetecken.
Jajamän.
Jag har ingen aning.
Valborg, finalborg.
Allihopa kommer vi ta i en kväll. Det är jag som kommer göra det lokala fallet. I like it a lot.
Det ska bli jättespännande.
Och sen nästa vecka, lördag. En underbar lördag i Örebro, eller hur?
Ja, så kul.
Vad känner du för Örebro då? Vad har du på Örebro?
Men det är väl Örebro fästning och sådär, va?
Slott.
Det är Kalmar fästning.
Det ligger ju väldigt fint där mitt i stan, liksom.
Just det.
Jag bodde i Örebro en vecka en gång.
En vecka? Så där.
Stora tider. Det var ju Musikhjälpen det året jag jobbade, var i Örebro.
Ja. Just det. Nej, men jag har typ faktiskt, jag har varit på Örebro tågstation.
Det är väldigt trevligt Örebro.
Det ser jag verkligen fram emot.
Om du guidar till ditt Uppsala så guidar jag till mitt Örebro.
Underbart. Nej, men det känns jättekul. Jag är jättetaggad på att åka dit. Också för att det är en lördag. Att det känns extra party på något vis.
Det kommer bli kul. Det kommer bli jättekul. Mm. Och sen veckan efter, fredag. En fredag i mitt Göteborg. Inte mitt Göteborg kanske för att det är på Hisingen. Men ändå. Vi ska till Aftonstjärnan, en otrolig liten teater på Hisingen som är alltså en toppenplats, verkligen. Jag tror att du kommer tycka om det, jag tror att alla ni som lyssnar också kommer göra det. Det är jättefint där, och där blir det ju dubbla. Tror du det kommer vara svajigt sista, eller?
Om ni vill se två utbrända personer så kom och titta på oss show 2. Nej, det ska bli jättekul.
Då blir det ju liksom säsongsavslutning. Går vi ut med en bang på våran sena föreställning där.
Alltså,
det kommer bli
toppen.
Ja, verkligen. Apropå utbränd.
Så trött.
Bra.
Jag ber om ursäkt. Det kommer bli en kamp för mig idag.
Innan du berättar varför du har en helt legitim anledning att vara trött så tänker jag att vi ska säga. Biljetter finns på pulpo.se, pulpo.se, /mod mot mod. Så in där och så köp biljetter och så hoppas vi verkligen, verkligen att vi ses på de här sista turnéstoppen.
Ja.
Vi lovar att göra vårt bästa för en underbara kvällar, om ni lovar detsamma.
Exakt, visst? Det kommer med motprestation, absolut. Det blir kul, vi längtar efter er. Vi ses snart.
Hej då!
Hej då!
Nej men okej, berätta vart din sinnesstämning kommer ifrån.
Det är ju inte så stor grej. Vi hade dop för min älskade gullegris Ian.
Det är väl jättestor grej, eller?
Ja men det var jättemysigt, det var underbart. Vi var ganska många liksom, på dagen och sen så var vi här med liksom, faddrarna på kvällen. Det var supermysigt.
Mm, härligt.
Det blev ganska sent liksom. Du vet, man fixar in i det sista verkligen. Och sen så, det var jättemysigt.
Vi gillar att jobba ett event.
Det gör vi absolut, och vilket event så.
Vad har Ian fått för mellannamn?
Rolf Thomas.
Var kommer Thomas ifrån? Rolf är din pappa.
Oscars sida, alla heter Thomas i familjen. Det var jättemysigt.
Bra, härligt.
Du, jag tänkte på en grej, har du några tips innan vi kickar igång vår podd?
Nej, alltså typ inte.
Nej.
Har du det?
Ja men alltså jag har faktiskt det, och det är kanske inte riktigt true crime utan det är mer bara en bra tv-serie som kommer med mycket känslor.
Oj.
Kan man väl säga.
Pratar du om Real Housewives of Salt Lake City nu igen?
Den med, den är ju självskriven.
Alltid.
Nej men det här är faktiskt en otroligt sorglig serie. Det är den här nya Estonia-serien.
Ah, den dramatiseringen.
Ja, jag har ju otroligt, jag gillar ju inte svenska serier. Det har vi väl pratat om här massvis med gånger. Den här är så bra. Den är så otroligt hemsk och så otroligt sorglig. Och det bara är fruktansvärt att se. Men den är jättebra gjort, tycker jag. Så att den finns på TV4 Play. Och den tycker jag att man kan titta på.
Spännande.
Och vi var ju liksom där i gränslandet. Jag minns ju absolut när det hände. Men jag tror inte liksom, jag var ju 94, så jag var 5. Jag har typ inte riktigt fattat hur omfattande det var.
Nej, jag vet. Det är fruktansvärt.
Eller det har man ju förstått, men jag menar liksom. Så den tycker jag att man kan se.
Jag är typ inte riktigt säker på att jag kommer klara det.
Nej, jag vet.
Det är ju verkligen mardröms.
Man kan se absolut bara ett avsnitt
i taget typ. Ja, verkligen.
Ja, det går inte. Nej, annars.
Gud vad spännande. Jo, men jag har ett tips som inte är true crime heller då.
Nej, okej. Okay, vi öppnar upp lite.
Det här är verkligen att öppna upp det helt och hållet.
Okej. Okay.
För jag har börjat kolla på Morning Show.
Ja.
Med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon.
Mm.
Och det är så bra.
Det är så bra.
Så bra.
Vi kom av oss lite, men jag gillar den jättemycket också. Vi såg säsong 1 och sen så tappade jag tråden. Men den är jättebra, ja.
Det finns 3 säsonger nu. Och slutet av säsong 1 var faktiskt helt otroligt, tycker jag.
Ja, men den ska man kanske plocka upp igen.
Ja, det gör det.
Var kan man se den nu igen då?
Apple TV.
Bra! 2 starka icke-true crime-tips. Men ni kommer få mer true crime
i den här podden.
Exakt. Ni får hålla till godo med det, helt enkelt.
Verkligen, sluta klaga. Hej då!
Hej då!
Idag ska jag berätta om ett klassiskt svenskt olöst mord. Då en ganska liksom svajig polisinsats och begränsad kunskap och så lite så god rasism gjorde att vi var riktigt nära ett justitiemord.
Uh-huh.
En historia som har mycket, helt enkelt.
Verkligen.
Kul att jag redan från början vill bara berätta för dig att det är olöst, så att du inte ska bli arg på mig på slutet.
Jag uppskattar inte det, för jag vet inte om jag hade klarat av det idag.
Nej, verkligen, du bara, jag är för känslig, det går inte. Jag klarar inte besvikelsen.
Nej, verkligen. Jag är spänd. Öppet sinne idag.
Ja, okej, okay, bra. Johan Erik Hallbergsson föddes i Strövelstorp, en knapp mil söder om Ängelholm, 1863, och slog tidigt in på den yrkesbana han skulle ha under hela sitt liv, nämligen apotekare.
Mm. Trevligt yrke.
Ja, jag vet, jag tycker också det. 1880 så började han som elev på ett apotek i Ängelholm och började sedan plugga till farmaceut i Stockholm. 1886 så var han färdig, men tydligen så behövde man jobba i typ 20 år innan man fick driva ett eget apotek.
Va?
Så 1908 hade han jobbat tillräckligt länge för att få driva eget. Visst är det starkt?
Ja.
Okej, nu ska du bara ut och skaffa dig 20 års erfarenhet.
Det är verkligen... Det, då är man verkligen committad till sin karriär.
Jag antar att det inte fanns så många apotek heller. Alltså,
nej.
Nu är det ju verkligen apotek på varje gathörn. Alltså nu hade det inte gått att ha liksom 20 års erfarenhet. För att det är så många apotek, nej, som ska fyllas. Liksom. Till slut då så hade han gjort det här och fick börja driva ett eget ställe. Och det blev apoteket i Hammarby. Det har ingenting med Hammarby i Stockholm att göra. Utan det här är Hammarby i Upplands Väsby. Och det här apoteket låg ut med en landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. Och den här byggnaden ligger fortfarande kvar, men det är numera ett café. Apoteket låg på bottenplan i en tvåvåningsvilla och på övervåningen så bodde Johan med sin familj. Han hade för länge sedan träffat en apotekardotter som hette Märta Lett, som också blev den allra första kvinnan i Sverige att själv bli apotekare.
Mm-hmm.
Hon var Sveriges första kvinnliga apotekare.
Wow.
De jobbar då tillsammans i Hammarby apotek. Så hon är ju i den här fasen då som han var innan, när man skulle jobba 20 år. Om du fattar. I deras apotek. Och det var väldigt jobbigt att driva apotek för att man skulle vara tillgänglig dygnet runt.
Oh.
Så alla apotek var liksom sådana nattöppna. Eller du vet, de kanske inte behövde en öppet, men man skulle kunna få tag på dem.
Vad sjukt.
Hela tiden. De hade 5 barn och när den här historien inträffar så är det äldsta barnet drygt 12 och det yngsta bara något år. Utöver paret och barnen så bor också en hushållerska i huset. Hon heter Ebba Larsson. På kvällen måndagen den 1 december 1913 är Johan i apoteket som vanligt. Klockan börjar närma sig 8, så jag tror inte det var liksom någon rusning. Men han gick där nere på nedervåningen och fixade och donade medan alla andra var på övervåningen. Plötsligt hör Märta något slags tumult där nerifrån och så plötsligt så liksom stapplar hennes man upp för trappan till deras bostad. Han tar sig för bröstet men lyckas liksom gå hela vägen upp. Han barrikaderar dörren bakom sig och han säger, det är en galning där nere.
Aha.
Och sen kollapsar han och kommer aldrig att vakna igen.
Usch.
Märta ger hushållerskan Ebba det värdelösa jobbet att springa och hämta hjälp. Värdelöst eftersom enda vägen ut var då genom apoteket där den här gärningspersonen befinner sig. Och mycket riktigt, när hon kommer ner på nedvåningen så attackeras även hon. Gärningsmannen bär kniv och han hugger mot henne och träffar både ansiktet och armar.
Uff.
Men hon lyckas liksom ta sig loss och springer därifrån. Hon rusar till närmsta granne som bor några 100 meter bort och därifrån får, liksom, får man då tag i länsman som kommer till platsen kort därefter. För han heter Hasselhun och han bor nära brottsplatsen. Det enda då som talar emot att han skulle kunna komma snabbt är att han har middag hemma den här kvällen. Middag och bridge med ett gott gäng. Precis som du hade igår.
Då dricker de sherry 100%.
Ja, exakt så, exakt så. Men han lämnar då förstås tillställningen för att bege sig till brottsplatsen. Och där kan man konstatera att Johan är död. Och man hittar, enligt vissa källor, en pistol på liksom i typ en trappa eller någonstans i lokalen. Men det är liksom olika källor säger olika saker om vems pistol det var. Alltså vissa säger att det var en oladdad pistol som Johan hade i apoteket för sin egen säkerhets skull. Så att det kanske är mer som att han har, du vet, plockat upp det för att försvara sig. Det är liksom inte, verkar inte säkert att det är gärningsmannens pistol. Liksom. Länsman sätter upp vägspärrar men missar att kontrollera järnvägsstationen som ligger nära. Han missar också att stänga brottsplatsen när han går därifrån. Han är nämligen väldigt sugen på att fortsätta den här bridgefesten. Så han går tillbaka hem och fortsätter med sin bridge och sherry kväll.
Slappt.
Ja, riktigt slappt. Nästa dag har ett 20-tal personer då alltså traskat runt inne på apoteket. Och det här är liksom bara början på ett haveri till utredning där man tappar bort bevis, inte följer upp ledtrådar och anklagar folk lite på random. Det genomförs ingen, till en början ingen rättsmedicinsk undersökning av Johans kropp. Han begravs och sen så kommer man på efteråt att det kanske vore bra om man kollade lite på kroppen typ. Så han får typ grävas upp igen efter en vecka.
Men nej.
Och man kan också då, man kan konstatera att han har alltså dödats med ett knivhugg i hjärtat.
Ah.
Man får förstärkning från Stockholm, bland annat nymodigheten polishund. Och först har den här hunden väldigt, väldigt svårt att spåra någonting eftersom det är så sjukt många som har rört sig på brottsplatsen. Men efter ett tag så får den faktiskt upp ett spår som leder föraren till ett torp någon dryg kilometer ifrån apoteket. Man går dock aldrig in i torpet.
Okej.
Okay. De bara, okej, okay, bra, färdiga.
Nu... det var hit det ledde.
Ja, och så bara, bra, bra jobbat, nu går vi härifrån. Man gör vad ingenting sjukt med det spåret. Det är så kul att tänka att de har uppfunnit air quote, polishund, men de har liksom inte riktigt förstått hur de ska använda det.
Fattat vad, men gud.
Men man har ju faktiskt ett levande vittne då i hembiträdet, Ebba Larsson. Hon säger att gärningspersonen var cirka 30 år, 165 cm lång, hade ett spensligt och ovårdat ansikte, brun hatt och jättedåliga skor.
Vilket... vad lägger hon i det?
Ja, nej, men det ska tilläggas
att de är trasiga typ.
Alltså Ebbas kommer senare säga att hon aldrig har sagt det där om skorna, utan att det var någonting som Hasselhund la till.
Uh-huh.
Vilket är ett starkt sätt att brodera ut någons vittnesmål.
Verkligen. Alltså onödigt på något vis.
Ja, exakt. Men det finns väl någon slags teori om att det kanske gjorde att det passade in på den typen av person som han tänkte var skyldig till mordet.
Ja, jag fattar.
Mm. Och han får snart upp ögonen, och kanske inte säkert inte bara han, utan liksom polisen får snart upp ögonen för två stycken personer som de tycker är väldigt, väldigt misstänkta. Det är två kringresande italienare. Du hör ju. Det här kommer vara lätta personer att skylla på. Så. De heter Biagio Valente, han var typ 19, och Giuseppe Iaconelli som var cirka 32 år. Var i Italien de kom från vet jag faktiskt inte, men de reste alltså runt i Sverige, spelade musik, mycket dragspel och typ sålde små grejer, ballonger och sånt. Alltså drog liksom från by till by sådär. Och nu får då Hasselhun och polisen på något sätt upp ögonen för de här två. Hans teori är att mordet är ett rånmord som har gått fel. Ingenting har alltså försvunnit liksom från apoteket. Men tanken är väl att rånet på något sätt avbrutits. Han tror att, bear in mind, att det är ju bara en gärningsperson. Det har bara setts en person även runt plats. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, att de är två, att de har varit två, verkar inte finnas någonting som tyder på.
Nej.
Men polisen menar då att det är Giuseppe, alltså den här äldre mannen, som var hjärnan bakom och att Biagio var den som utförde dådet.
Mm-hmm.
Vid en vittneskonfrontation säger Ebba att det skulle kunna vara Biagio som attackerade henne, men hon var liksom inte alls säker.
Nej.
Men de här två grips i alla fall. Och Giuseppe nekar till allt. Biagio dock erkänner liksom allt som polisen frågar honom om. Han bara, japp, det var jag, det var jag, det var jag. Kom ihåg här då att ingen av dem, de varken typ pratar eller förstår svenska särskilt bra.
Nej.
Biagio har också någon slags, eller hade då någon slags intellektuell funktionsnedsättning. Så han hade typ så här, det är nog väldigt svårt att veta om han ens liksom förstod vad de frågade honom om överhuvudtaget typ. Och inte annat så blir han ju extremt lätt manipulerad. Och trots då att man redan vid den här tiden förstår att han har en intellektuell funktionsnedsättning, alltså du kan tänka dig vilka ord som används för att beskriva det, så liksom tog man alltså hans erkännande då at face value, och de här två ställs inför rätta med start i januari 1914. Och på något sätt så är ju enda beviset för att det skulle vara de, eller beviset, men det är ju typ hans erkännande, för att det finns ju ingenting annat som binder dem till platsen eller till mordet eller du vet någonting. Jo.
Nej.
Men det hade väl liksom passat jättebra om det var typ två kringresande främlingar från ett annat land som begick det här fruktansvärda mordet helt enkelt.
Mm.
Men Biagio och Giuseppe har tur, för de får sjukt nog väldigt bra advokater. Vilket känns...
otippat ändå.
Ja, exakt. Och framförallt får Biagio det. Han representeras av häradshövding Axel Karlsson.
Jaha.
Som verkar ha varit lite av en advokatking, kan man säga.
Ja.
Han lyckas bevisa att duon varit på en helt annan plats, flera mil norrut, den där måndagskvällen. Och han hittat upp 15 vittnen och dagboksanteckningar, och du vet, som styrker att de sov i en lada på en viss gård den natten.
Mm.
Och det finns inget sätt att, liksom, så de hade kunnat ta sig emellan eller sådär.
Nej.
De har alltså inte möjlighet att begå mordet. Och med det undviker vi då liksom det här justitiemordet. Och Biagio och Giuseppe frikänns. När domaren meddelar sitt beslut rusar Biagios mamma fram och vill kyssa hans hand.
Uh-huh.
Och då säger han, kyss inte mig, kyss Karlsson. Och kyss Karlsson, alltså som är Axel Karlsson, hans advokat.
Uh-huh.
Kyss Karlsson är då ett uttryck för när någonting otroligt händer.
Okej, okay. Det är därifrån det kommer.
Ja, det är härifrån det kommer. Har du hört uttrycket kyss Karlsson?
Jag har typ det.
Ja.
Det känns som att det klingar bekant.
Det är från det här fallet.
Jag gillar det och jag kommer absolut börja använda det nu.
Alltså verkligen.
Kyss Karlsson.
Kyss Karlsson. Det har någonting.
Det har absolut någonting.
Mm, eller hur? Så då vet vi alltså att det var häradshövding Axel Karlsson som är den Karlsson som vi syftar på.
Ja.
Nu står polisen alltså helt utan misstänkta och ingenstans att liksom ta vägen med utredningen. Det här kommer alltså som sagt förbli ouppklarat, men det finns en teori om en annan potentiell gärningsman som är ganska så spridd. Det är en man som alla i bygden känner igen eftersom han är, de tycker att han är lite speciell. Vissa är lite rädda för honom. Det sägs typ att han springer runt på staden och skrämmer folk. Jag vet inte exakt vad det var han gjorde som var läskigt. Men han anses vara avvikande. Så. Han har stirrig blick. Alltså.
Ah, okay. Ja.
Det sägs dock att han ogillade apotekaren Johan eftersom han ansåg att han sålde gift. Men den här mannen kommer aldrig att höras och han dör 14 år efter mordet. Man tycker också då att både Johan och Ebba borde ha känt igen honom eftersom han typ var ett bekant ansikte på byn. Typ.
Just det.
Men han bodde någon kilometer från apoteket för han bodde i det där torpet som hundens spår ledde till.
Nej, vad sjukt.
Mordet på Johan Hallborgsson blev väldigt omskrivet i Sverige, men förstås särskilt stort i apotekarkretsar. Han är den enda svenska apotekaren som har liksom dött på sin post.
Ah, okej. Okay.
Och apotekarcommunityt samlar in väldigt mycket pengar till Johans familj efter mordet. Och så här, de liksom sluter verkligen upp kring hans familj. Hans fru Märta kommer att flytta från, de flyttar familjen liksom. Men hon kommer fortsätta att arbeta på apotek under hela sin karriär. Jag har då läst en väldigt bra källa i en text från sajten svenskfarmaci.se. Som sagt, det är stort i apotekarkretsar. Den är skriven av Per Boström som också verkar hålla lite föredrag och sådär om det här fallet. Han verkar ha väldigt bra koll på Hammarbymordet, kallas det.
Mm.
Jag har också sett ett avsnitt av Veckans brott där GV berättar om det här. Tror du han går hårt åt länsman Hasselhun eller? Vilken jävla roast det är. Alltså. Du vet att han bara, vilken jävla idiot. På Flashback finns utdrag ur en artikel publicerad i Populär historia nummer 12 2013. Jag har läst på mordkartan.se och platsenshistoria.se. Och så har Svensk juristtidning publicerat ett vittnesmål skrivet av en kvinna som heter Ebba Pettersson som bland annat jobbade på ett gästgiveri nära där rättegången hölls, som också hade vissa personliga kopplingar till fallet. Så det är typ, hon har liksom hennes minnen från turerna kring Hammarbymordet på Johan Hallbergsson.
Okej.
Kyss Karlsson.
Kyss Karlsson, det var ju toppen. Tack Karin.
Det var det jag hade att bjuda på idag.
Då är det ju dags för mig att ta vid. Idag är det liksom ett litet udda fall.
Spännande.
Ja, häng med bara.
Ja, kör.
1885 föddes John Romulus Brinkley i Beta i North Carolina. Och det är ett så starkt namn tycker jag. Han är döpt efter Romulus i den romerska mytologin. Och Romulus där då var son till krigsguden Mars. Så att jag menar, det är ju ändå ganska...
Det är stora skor.
Exakt så, tack. Johns pappa då, som också heter John, var fattig. De hade en jättetuff uppväxt. Han var det trots då att han ändå typ hade, du vet, ett jobb. Han var utövade medicin och hade tydligen då varit läkare till The Confederate Army under amerikanska inbördeskriget.
Mm.
För han är inte läkare, tror jag, utan han typ utövade medicin. Alltså förstår jag, det var
det är
mer så tolkare.
Utöva. Han gjorde det lite på eget bevåg.
Lite så verkar det. Och den används lite loosely.
Jag fattar.
Termen, för att han har typ ingen utbildning som jag tolkar.
Men har han 20 års erfarenhet?
Det tror jag typ inte heller att han har faktiskt.
Fan, okej. Okay. Men han gör sin grej.
Han gör sin grej. Och det behövdes väl säkert medicinskt påhitt under det där kriget.
Verkligen.
John Senior, vår huvudperson, Johns pappa, han hade typ så här riktigt kvinnotycke. Han gifte sig många gånger. Och första gången han gifte sig, det här är bara en liten så här sidparentes. Första gången han gifte sig så annullerades hans äktenskap. För han var inte myndig när han gifte sig. Så han gifte sig totalt 5 gånger.
Ah.
Och han blev också änkling 4 gånger.
Oj, är det någonting att göra med hans utövande av medicin?
Det kan typ vara det. Att han bara, du har en flansa, låt mig amputera ditt ben.
Det sitter i benet.
Jag skojar. Exakt. Och det här är bara en passus. Men, och det var väl för att typ, de var fattiga, de blev säkert sjuka. Ja. Du vet, att man inte hade då medicinsk utbildning utan man bara hittade på. Och sådär. Men så att han hade många fruar och John då, som är vår huvudperson, då, hans mamma, liksom fru 2 tror jag i ordningen, gick bort när han var 5 år gammal. Och sen dog pappan när han var 10 år gammal. Så han växte typ upp utan föräldrar.
Jag fattar.
Han gick på någon skola som var typ som ett internat. Och efter han var färdig där när han var 16 år så började han arbeta som brevbärare. Och det verkar vara liksom brevbärare upp hit till 2. För att han sprang liksom inte runt i ett kvarter utan han bar post, alltså all post mellan 2 olika städer.
Oj.
Ganska tungt arbete.
Verkligen.
Men han drömde om att bli läkare. Han drömde om att utöva medicin. Och vägen dit skulle liksom inte heller följa det läkarspåret som det ser ut idag, helt enkelt. Efter att han då hade arbetat som brevbärare så flyttade han först till New York där han också tar ett arbete för Western Union och efter några år i The Big Apple så flyttade han till Jersey och arbetar för ett järnvägsbolag. Så att han liksom, än så länge har han inte påbörjat sin läkarkarriär.
Nej.
Eller läkarutbildning ska jag säga. När han är 21 år så får han höra att hans styvmamma, den kvinna som han liksom levt med efter att pappan gått bort, är sjuk. Så han åker hem då. Och hon går bort.
Mm.
Där träffar han sin fru som heter Sally.
Mm, fint namn.
Precis som din dotter. Mm. Sally Wyke heter hon. Och de har känt varandra typ när de var små. Men, och då har de liksom inte alls klickat med varandra.
Nej.
Men nu när de är då vuxna, unga vuxna, så liksom slår det gnistor. De blir kära helt enkelt. Någon månad efter att de har träffats igen och rekindled their love. Eller den var ju inte. Men nej, efter att de har inlett sin kärlek. Så gifter de sig helt enkelt.
Oj.
Och efter att de har gift sig så är liksom John lite mer peppad på sin läkarkarriär. Sally höjer på från sidlinjen. Han bestämmer sig bara att nu är jag doktor. Så att han tar med sig Sally ut på vägarna och hävdar då att han är en så kallad Quaker doktor.
Kväkare.
Precis. De åker runt och har typ alltså så här små shower.
Som alla bra läkare har.
Ja, och det här har vi väl pratat om förut, har vi inte det?
Jo.
Att någon fejkar en illness och så är det typ att bara, men om du bara typ träffar mig i pausen så ska jag bota alla dina problem.
Japp, japp,
typ
japp.
Och de säljer också någon så...
Någon liksom, remedy.
Medicin som ska hjälpa alla åkommor som folk kan tänka sig. Så det är liksom, helt plötsligt är han bara doktor och han typ får patienter via de här showerna. Jättekonstigt. Sen efter det, de hamnar i Tennessee. Där hjälper han en annan doktor. Jag tror att alla som är, kallas för läkare eller doktorer här, typ knappt är det. Så jag vill ändå säga det. Han, du vet, säljer något serum eller en dryck eller någonting som ska stärka kundernas manlighet.
Om ni fattar vad jag menar.
Om ni fattar vad jag menar. Vi kommer komma tillbaka till det. Det kommer vara tema under det här.
Stärkt manlighet.
Ja. Till slut börjar man ändå läsa någon typ av liksom medicinsk utbildning på Bennett Medical College. Det är en skola som alltså inte uppfyller de liksom officiella kraven för vad en skola ska vara. Men de lär ut så kallad eklektisk medicin. Och så som jag typ tolkar det så är det typ någon typ av så här holistisk lära. Alltså du vet att det är, de har typ så här botaniska läkemedel, psykiskt välmående, typ fysioterapi. Alltså, så de gör saker, men det är liksom inte antibiotika och så.
Nej.
Och där öppnas dörrarna då för det han senare ska syssla med i livet. De läste en kurs eller någonting om något som kallas för glandular extracts, vilket alltså är substanser som man då tar från körtlar från djur för att se då hur det skulle kunna funka som medicin. Han jobbar liksom, han pluggar här och han typ jobbar lite vid sidan om och liksom det händer, han typ slutför inte sin utbildning i alla fall. Det händer massa saker i hans privata liv. Typ Sally lämnar honom under en period och sen så typ tvingar han att komma tillbaka för att han kidnappar deras dotter. Alltså du vet, han gör mycket skit den här John. Och till slut så bestämmer han sig för att så här, jag behöver inte läsa färdigt på min läkarutbildning. Jag kan bara bli läkare.
Det är också kul med så att han, det är så här, att inte ens den här hittepåläkarutbildningen kan han gå klart. Nej, alltså han bara, det här är för mycket. Det här är för mycket för mig. Det,
jag bara är läkare. Och han har typ inte riktigt pengar heller. Så att han, du vet, lämnar Bennett Medical College utan att ha betalat för sig där.
Ja.
Och du vet så. Så han typ försöker fly. Men när han sen bestämmer sig för att börja plugga på ett annat universitet så vill de ju inte ta in honom. För att han bara, de bara, du kan inte ta den här påbyggnadskursen, för vi vet inte ens om du har tagit liksom kurs ett. Många turer. Han köper istället ett läkardiplom från en hittepåskola som heter Kansas City Eclectic Medical University, som alltså säljer papper på utbildning.
Det är så soft.
Eller utbildning på papper, skulle jag säga. Och han och Sally och deras tre barn flyttar omkring och till slut så landar de i Greenville i South Carolina, där John och en annan man som också är doktor öppnar då en mottagning vid namn Greenville Eclectic Medic Doctors. Och jag tycker det är så kul, för det känns som att de verkligen så här behöver skriva, alltså du vet, jag vet inte. Det känns som att de...
Ja.
När man, om man måste hävda sig så mycket så är man inte.
Det är verkligen. Med kommer du ihåg att jag gjorde ett fall med en pojke som var en doktor?
Ja, absolut.
Så
ja.
Han som alltid gick runt typ i sin scrubs. Typ.
Läs riktiga läkarlinjen om ni vill bli läkare, people. Där öppnar de då den här mottagningen. Och de riktar in sig på en väldigt specifik... kundgrupp eller patientgrupp. Och det är då män som vill få medicinsk hjälp för att bli mer manliga. Om ni fattar vad jag menar. Det är liksom förlagen till Viagra. Mm. De är ute efter här. John då och hans kollega, de tar emot patienter och säger att vi ska hjälpa dig. Och det de gör då är att de berättar för patienterna att här får ni, och det är lite olika vad det är de säger. Antingen så är det en eklektisk medicin från Tyskland, eller så är det någon typ av antibiotika-ish som heter Salvarsan. Och det här säger de då ska hjälpa dem för att få ökad virilitet. Men det de egentligen får då, alltså de får, det här är helt galet, de blir injicerade genom rumpan, tror jag, med färgat vatten.
Nej. Nej.
Jo. Och det är så dumt, för det känns som att det är så dumt på många sätt, för att det är så där någon som tror att de ska kunna ligga bättre och så går de och så får de spruta med
vatten i rumpan.
I rumpan. Nej, jag tycker det har något ändå.
Det har något.
Det är ju såklart fejk allting. De liksom hinner inte vara i Greenville särskilt länge innan de liksom får flytta hals över huvud, för att de båda har då missnöjda kunder.
Som bajsar färgat vatten.
Ja, de får lavemang. Det är typ det de får.
Det är typ det.
Jag tror inte att det är så mycket vatten i och för sig. De har i alla fall mycket missnöjda kunder. Och de har då skitmycket skulder. För de har inte kunnat betala hyra. De har inte betalt för liksom alla redskap de har köpt till kliniken. De har typ inte betalt för sina kläder som de har köpt i Greenville och sådär. Så de bara drar helt enkelt. Och så landar den här duon istället i Memphis, Tennessee. Och där gifter sig John med en ny kvinna. Alltså han lämnar Sally och deras barn och träffar en ny... Ja, tyvärr Sally. I hate to break it to you. Han träffar en ny kvinna som heter Minnie. Och han uppvaktar henne super, super intensivt. Och det verkar som att de gifter sig efter 4 dagar. Och de gifter sig när han fortfarande är gift med Sally.
Ah.
lyckan blir inte långvarig, för att på deras bröllopsresa så grips John då för att han har utövat medicin utan läkarlicens i Greenville. Och han och hans partner häktas, men de undviker att bli på fängelse för att de då lyckas göra settlements med då alla personer som de har lurat, och de har lyckats betala av alla sina skulder. Och det gör de med hjälp av Minnies pappas pengar.
Åh nej, Minnie.
Ja. Men Minnie, hon är glad ändå, och hon ser till också att John skiljer sig från Sally, så att de liksom kan gifta sig på riktigt. Mm. När hon får höra att John är bigamist så blir hon skitarg och bara så här: nu har min pappa bailed you out, nu skiljer du dig från Sally och make an honest woman out of me. De bosätter sig då nygifta i Milford, och då har han ju också han har ju fått lite pengar då i Minnie, verkar det som. Så han har då dels då undvikit fängelse därför att han har lurat folk i Greenville, men han har också betalt av sin skolskuld till Bennett Medical College. Så han pluggar till slut färdigt. Och efter det då så får han ta över en liten klinik. Det börjar gå bra för honom där typ. Alltså du vet att han börjar tjäna pengar helt enkelt, för han börjar få patienter. Och det är nu det börjar bli riktigt konstigt och också lite sorgligt faktiskt. För att han öppnar då en jättestor klinik, och han har jättemånga anställda som får jättehöga löner. Han gör hembesök hos olika patienter som är liksom sjuka i, det var ju typ pandemi här i början av 1900-talet, i influensa. Men han typ går hem till alla som är supersjuka. Ingen vill behandla dem, men John tar dem typ. Så han
går runt som en enorm smitthärd.
Ja men typ, men han liksom, han blir jättepopulär för att han typ bidrar jättemycket till samhället, både genom att då skapa arbetsplatser och du vet sådär typ. Jag läste någonstans att, och det kommer nog vara senare i livet, men i en stad där han bor så investerar han i alltså att dra el till hela staden. Okay. Okay. Så han gör ju så här bra saker för sitt samhälle, men han gör också väldigt mycket skit som jag ska berätta om nu. För att hans rykte har ju förekommit honom. Flera män då som har problem att prestera sexuellt söker upp honom och frågar om han inte kan hjälpa dem på något sätt. Vid något tillfälle slänger han ur sig att så här, om ni bara hade haft the testicles of a goat så hade ni inte haft något problem to fuck. För tydligen är jätter väldigt sexuellt begåvade, eller vad man vill kalla det. De är potenta. Så han liksom slänger ur sig någonting att jätter är toppen i sängen.
Ja, men det är kul att tänka sig att de är bra i sängen.
Ja, men de har stamina.
Ja, verkligen. De har teknik.
Nej, men det här är helt sinnessjukt.
Ja.
Efter att han då har slängt ur sig det här så kommer en patient till honom och säger: kan du inte hjälpa mig med det? Kan du inte ge mig the stamina of a goat?
Okej.
Okay. Och då bestämmer John sig för att hjälpa den här patienten. Han opererar in gettestiklar i den här mannen.
Du skojar!
Nej.
Men vänta, tar han ut mannens...
Nej.
Eller fyller alltså, han på, om man säger?
Eller... Jag ska berätta.
Okej.
Hur han gör. Han börjar med, det här är alltså första operationen han gör. $150 tog han för det.
Han har aldrig gjort en operation innan?
Nej.
Okej.
Okay. Det är ungefär $2,000 idag, tog han första gången. Efter den här första operationen så sprids ordet. Och fler män vill då testa sin lycka. Så då ökar han priset markant. Han börjar ta $750 för en sån operation, vilket är ungefär $11,000.
Okej.
Okay. Det verkar vara lite olika hur han gör. Ibland så lägger han en bit av en jättestickel inuti pungen typ. Ibland så lägger han den typ i magen. Alltså han typ gör helt... Alltså han lägger den bara...
Lite där det får plats.
Ja, ja. Alltså lite så. Han gör ingenting för att sammankoppla.
Nej.
Han tar killing till sticklar. Så att de är ganska små. De är typ som så här... Det var någon som beskrev att de är stora som macadamianöt.
Så exakt beskrivning.
Verkligen.
Okej, okay. Så han, vad fan?
Han liksom lägger det i kroppen, och ibland så verkar det vara typ en hel testikel, och ibland verkar det vara som att han tar typ en liten bit och sådär. Så att han har liksom ingen exakt lära.
Men han experimenterar lite helt enkelt.
Han experimenterar, exakt så. Det är då jättemånga som kommer för att träffa honom och vill att han ska operera dem. Han börjar bli känd och han gör också då reklam för sig själv och han menar då att hans operationer med liksom glandular, alltså det är ju främst jättestiklar, men han liksom tar körtlar från djur. Han menar då att de kan bota allt från demens till emfysem till att man typ är gasig i magen.
Så bra! Varför gör inte fler det här?
En stark slogan som de arbetade med var "The ram that am with every lamb", och det kan översättas till "baggen som är med varje lamm".
Nej! Nej!
Även om det då liksom, han främst behandlade män då som ville få ökad stamina, så opererade han även kvinnor som typ hade problem med att bli gravida eller liksom andra saker också. Han kunde som sagt bota det mesta. Utöver då den liksom blomstrande verksamheten så skrev han också ut medicin till folk. Han var ändå en modern man. Det här är lite snurrigt nu, för att han utöver då sin läkarverksamhet så drev han en egen radiokanal. Han var typ den första som hade talking radio.
Men gud, han är våran föregångare.
Ja, det är ju det han är tyvärr, förutom att vi inte är läkare. Nej, det var inte
det
han.
Det var inte heller. Han
heller.
Alltså han är exakt som vi.
Nej, men så att han, och det han gör det för att han typ vill marknadsföra sig själv, så att han har som en så här frågelåda på radion typ där folk får skriva in och så läser han upp typ så här: "Hej, jag har problem med, jag har ont i min tå." Och då är det som att han säger
han bara, "Go testicles in your toe right now."
Typ, men han är också, har då massa egen medicin. Så då är det typ så här: "Ah, okej, okay, du har ont i tån, men då tycker jag att du ska ha extrakt 7 och extrakt 14. Och det kan du hitta på de här apoteken." Och där säljer han då sin medicin. På jättemånga apotek liksom. Väldigt skumt.
Jättestarkt.
Han har då sin operationsverksamhet och då sin radiokanal och då sitt läkemedelsbolag får man ju nästan kalla det, för att han liksom, ja, säljer mediciner. Allt han gjorde var ju liksom bara hittepå och lur, och även om det liksom, allting känns ju så här komiskt nästan när man pratar om det, men det är också väldigt hemskt och sorgligt. Ja, för att den här främmande vävnaden då liksom från en annan art passade ju såklart inte i kroppen. Och i vissa fall så typ bara löstes den upp, eller du vet, det hände ingenting med den. Men folk blev ju också jättesjuka. Utöver då att han hade den här helt galna hittepåbehandlingen så var han också berusad ibland när han opererade folk. Och han var inte så bra på att göra rent sina verktyg. Så många personer, patienter, blev jättesjuka och avled efter att man hade träffat John.
Mm.
Han var liksom inte ensam om att göra de här helt sinnessjuka operationerna. Det spred sig och det var många då läkare runt om i hela USA som började göra just den här liksom glandular transplantationen.
Men det är han som liksom hittar på den?
Ja, det verkar vara han som är liksom upphovsman till det.
Jävlar.
Ja. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Det kommer ju liksom att uppdagas, hans lurendrejeri. Han var ju allt annat än diskret. Han var ju liksom snarare att han typ bassonerade ut då på sin radiokanal vad han gjorde för någonting. Och det fanns jättemånga som gjorde så här testimonials att de var jättenöjda med hans operation. Men de typ betalade han, eller du vet, folk typ hade så placebo och blev liksom bättre i sängen. Just bara för det. Att de trodde att de hade getestiklar.
De hade självförtroende.
Exakt så. Det var det han gav dem. Han initierade getestiklar och självförtroende.
Okay.
Till slut blev American Medical Association intresserade av vad John höll på med. Och de skickade då enligt utsago en typ undercover agent för att liksom se vad John höll på sin klinik. Och utanför då så stötte han på en kvinna som hade fått äggstockar från en get inopererade i sin mage för att hon hade en tumör på sin ryggrad. När den här agenten möter den här kvinnan så kan hon typ inte gå. Alltså hon är jättesjuk liksom. De är bara så här, what the actual fuck är det som pågår här? Men den som till slut verkligen började få John Brinkley på fall var en annan läkare som faktiskt är en riktig läkare här nu. Vid namn Morris Fishbein. Han har liksom typ tagit det på sig som sitt livs mission att förstöra John och andra hittepå läkares karriärer.
Härligt.
Ja, det känns ju ändå liksom.
Ja, jag är 100%
bra.
Ja, verkligen. Det får man lov att säga.
Och han då publicerar någon sån här skrift, typ en artikel eller någonting, i två delar som heter Modern Medical Charlatans, där han redovisar allt humbug som John har sysslat med. Och den får jättemycket uppmärksamhet liksom. Som svar på den publiceringen så stämmer John honom på $250,000 i skadestånd, vilket är ungefär $5.2 miljoner i dagens pengavärde. Men juryn då i den här stämningen dömer då till förmån för Morris. Och efter det så börjar John Romulus Brinkleys korthus att rasa på riktigt. Han blir då stämd av ett gäng personer. Totalt stämdes han på $3 miljoner i dåtidens värde. Man kan ju bara liksom begin to do the math. Mm. Han ansågs vara indirekt eller direkt skyldig till att typ över 40 personer har dött. Nej. Ja, och liksom hur många mer som har blivit skadade vet man ju inte. Men runt 40 kan man nog ändå härleda som dödsfall. Helt sinnessjukt. Det visade sig också då att han typ inte har betalat skatt någonsin typ. Så att han blir dels då anklagad då för de här dödsfallen, eller han liksom blir åtalad typ för dem. Och då så ska han betala igen jättemycket skatt. För han har tjänat skitmycket pengar. Alltså skitmycket pengar verkligen. Så 1941 så ansökte han om konkurs, och då började han också bli utredd för postbedrägeri. Alltså som är typ det här då att folk skrev in och alltså du vet, han har gjort alla myndigheter i USA är typ så här, we're coming after you.
Yeah.
By then då, 1941, så hade Johns hälsa blivit väldigt mycket sämre. Han fick 3 hjärtinfarkter i rad inom ett år och var också tvungen att amputera sitt ben för att han hade så dålig blodcirkulation. Och ingen av hans egna kurer kunde liksom hjälpa honom.
Så kul, han bara ersätta sitt amputerade ben med a goat's
med en
testicle.
Punkula. Som en liten macadamianöt längst
som
ner
dinglar
på knä. Men han avled i sviterna då av sin ohälsa och utan en endast liten krona i maj 1942. Hans minne kan man säga lever kvar. Hans hus står kvar typ orört som jag förstår det. Och det går under namnet Brinkley Mansion, och det är en del av Texas Historic Landmarks. Så att han är liksom ganska...
Han är något av en legend.
Han är något av en legend. Och det här var ju liksom en lite snurrigt berättad historia om all skit han gjorde, för han gjorde så mycket mer då. Man kan höra mycket mer om den här radioknallen. Han var typ den som tillgängliggjorde countrymusik. Alltså först, genom sin radiokanal. Alltså du vet, han försökte bli politiker. Alltså han gjorde verkligen
allt.
Och han hade ett jättesnurrigt liv. Och det finns ju mycket mer och mycket längre avsnitt att lyssna på om honom. Och han är ganska, det är ju ganska intressant liksom. Även om det är skithemskt, för att han lurar folk då. Och så du vet, folk som inte fick hjälp eller folk som blev sjuka, de skämdes så mycket för att de typ så här, nu har jag sökt hjälp för att jag typ vill ligga med min fru. Och så fick jag en pungkula från en get inopererad och nu är jag jättesjuk. Gud vad pinsamt. Så att liksom, att det var verkligen så här, han visste vad han gjorde typ. Han lurade folk verkligen, kallblodigt. Det var lite kort om John R. Brinkley, the goat testicle doctor.
Jävlar!
Konstig historia.
Otrolig historia. Fruktansvärt på så många sätt.
Alltså jäkla äckligt. Alltså det är så äckligt, jag får panik. Alltså när jag hittar det, jag bara, alltså jag kräks nu.
Man vill ju inte börja föreställa sig vad du googlade på för att få fram det där.
Precis, jag trillade över det på ett...
lite annan research jag gjorde.
Jag hittade det faktiskt när vi var på konferens.
Aha, det höll du inne.
Jag sparade det till mig själv. Jag har i alla fall läst en artikel på Legends of America med rubriken John R. Brinkley, Goat Gland Doctor, skriven av Kathy Weiser. Kathy Weiser Alexander. Massa olika Wikipedia-sidor om diverse saker. Jag har lyssnat på en podcast i 2 delar som heter Behind the Bastards. Och de avsnitten heter The Goat Testicle Implanting Doctor Who Invented Talk Radio. Jag också... Jag har också läst en artikel på Valverde County Historical Commission som heter The Brinkley Mansion, skriven av Doug Broadaway. Och så har jag lyssnat på Crimes of the Centuries,
just det,
avsnitt om det här.
Den är bra.
Den är jättebra. Ja. Den är verkligen jättebra.
Vilken jävla resa.
Det var allt för mig idag.
Du, tack snälla underbara du Anna för den här veckan.
Tack Karin. Vi ses på torsdag. Det ska bli underbart.
Uppsala torsdag, nästa vecka Örebro. Sen Göteborg, pulpa.se/mordmotmord. Så hoppas vi att vi ses där.
Hej då!
Det där var ju fan toppen alltså.
Podplay, en del av